Rullar det nu då?
Ja, nu rullar det.
Hur låter det som att det fungerar nu?
Ja, men du ska, vi ska kanske väl ändra
ja.
Sådär.
Fint.
Berätta var vi är någonstans.
Vi är nu i Nykarleby i min syster Ann-Sofies hus. Och här är också en massa katter runt oss. Jag vet inte vad en enda av dem heter, men de är ju åtminstone gulliga, inte sant?
Mm, det är de är röda allihopa. Och om man har läst dina böcker så känner man säkert till de här katterna faktiskt. För du gillar ju faktiskt att gräva där du står. Alltså, du skriver ofta om det som ligger dig nära, förstås, det gör ju de flesta författare. Men i ditt fall så heter ju också huvudpersonen till exempel här i din senaste bok Peter Sandström. Och det är lätt att känna igen andra i boken också. Hur gör du när du omvandlar vardagen till en bok?
Jag utgår ganska direkt från den vardag som jag uppfattar i det så kallade riktiga livet. Men sen kommer jag alltid fram till en punkt där jag inser att nu kanske inte vardagen räcker för att bära den här berättelsen längre. Och då släpper jag helt enkelt iväg berättelsen. Och den kan rusa iväg med mig precis vart som helst. Jag planerar väldigt lite hur mina små berättelser ska utvecklas. De följer sen sin egen linje helt enkelt och drar iväg med mig. Och jag har bara att springa efter och försöka teckna ner vad som händer.
Ja, hur rör du dig framåt då i skrivandet?
Jag rör mig på det viset att jag har alltid en vision av att jag är på väg åt ett visst håll. Jag vill att den här berättelsen ska gå åt vänster. Men sen far den alltid antingen rakt eller till höger. Eller så svänger den 180 grader. Och helt enkelt berättelsen börjar forma sig själv medan jag skriver. Jag ser skrivande lite på det viset att det är som att utforska en verklighet som är parallell med den verklighet som jag tycker att jag finns i min vardag. Att jag går in i någonting annat helt enkelt. Det är lite en sån här lite garderob som finns i Narnia, du vet. Jag öppnar den, gräver mig in mellan kläderna och så försvinner jag.
Så du vet ingenting om slutet?
Väldigt sällan. Men jag känner när jag är framme.
Hur hittar du det där slutet då?
Nej, alltså det kommer till mig kan man säga. Det här låter ju också lite skumt, men jag känner faktiskt att här är historien slut. Ibland kan slutet ha varit faktiskt lite innan det slut som jag kommer till. Och då är det bara att stryka bakifrån. Det är mycket enkelt.
Jag har ju hört dig prata flera gånger. Och jag hör faktiskt din röst när jag läser och sådär. Men det jag läser är ju ändå skönlitteratur. Hur kommer du så nära din egen röst i ditt skrivande men samtidigt gör du det till skönlitteratur? Hur lyckas du med det?
Det där är saker som jag egentligen aldrig har funderat på. Jag tror att det är därför det förhoppningsvis kanske fungerar också att, i texten. För jag tror att om jag skulle börja tänka hur gör jag, hur ska jag göra, då skulle jag gå i lås så här. Jag brukar jämföra det med att steka plättar, du vet, man steker plättar och så har man dem i en panna och så vill man svänga dem i luften. Om jag börjar fundera hur ska jag göra nu när jag ska svänga den, då slutar den med plätten far på golvet. Men om jag bara låter handen röra sig så långsamt och mitt i allt gör det, då funkar det. Det är bara att försöka helt enkelt följa någon sorts lagbundenheter som finns där utan att man behöver veta hur de ser ut.
Den här nya boken heter Mamma November, 8 betraktelser. Betraktelser kallar du alltså de här 8 texterna som finns i boken. Skiljer det sig från noveller?
På sätt och vis gör det. Jag har valt benämningen betraktelser av den orsaken att jag tycker dels så är de väldigt besläktade med varandra. För där är i princip samma huvudperson och berättare i samtliga texter. En person som de möter olika människor i sin närmaste krets. Familjen då helt enkelt i olika sammanhang. Och dessutom så tycker jag att begreppet novell är behäftat med väldigt stora förväntningar vad gäller form och ett visst sätt att skriva. Kanske också en viss längd till och med. Så jag tänkte att ordet betraktelser är så här mera fritt. Att det är klart att vissa kallar de här texterna noveller, andra har försökt få det till en episodroman. Men det jag tycker är viktigast här, åtminstone för mig, är att jag anser att de hänger ihop och de är skrivna som en helhet.
Men du vill ändå ha det som 8 skilda?
Jo, för de är 8 skilda, ska vi säga, klipp ur livet. Och därför har jag valt att ta det här lite flummiga begreppet betraktelser.
Du sa det att det är lite som att du utforskar en parallell verklighet när du skriver. Men förstår du dig själv och dina tankar bättre när du skriver?
Ja, det i viss mån tycker jag att jag närmar mig ett sånt plan. Att jag hittar faktiskt dimensioner i mitt eget sätt att tänka som jag inte har förstått mig på tidigare. Men det är inte det viktigaste, utan det viktigaste för mig åtminstone är alltid texten. Hur den fungerar, hur rytmen fungerar och hur den lyckas återge en berättelse. Men jag har alltid varit en sån här textfri, kan man säga så. Att det här med att jobba med texten som jag tycker att det är det viktigaste. Nu kommer min syster från tandläkaren här, så vi får kanske säga hej till henne och ta en paus. Jaha, hur gick det?
Ja, det är nog.
Ja, Peter Sandströms syster Ann-Sofie Sandström kommer och ger katterna mat och syskonen gnabbas lite, men sen går hon ut i trädgården och vi fortsätter.
Ja, take two.
Ja, men det du sa också att för dig är liksom texten det viktiga. Alltså, men du säger ju också att det är som ett utforskande när du skriver, för att du inte riktigt vet var du hamnar och sådär. Mm. Hur mycket omarbeta, eller hur sker ditt omarbetande?
Det sker på det viset att texten, när jag känner att den första versionen är klar, så får den ligga, ska vi säga, 2-3 månader. Och sen tittar jag på den på nytt. Och då brukar jag ganska så här behändigt kunna se vad som ska bort och vad det behövs någonting till. Men första versionen brukar alltid fungera så att den är så att säga där i ramarna. Det blir inte mera story än det, men det här att inom texten kan man sen förstås flytta på bitar och plocka bort saker och så vidare. Så att det är nog tiden som är viktig, att den får ligga till sig helt enkelt.
Men hur tänker du med språket då? Om det är också en väldigt viktig liksom, så här, innehållsgrej för dig. Hur jobbar du med det? Vad är det du är ute efter?
Jag är ute efter att den ska ha en rytm. Språket ska ha en rytm som jag tycker att är den rätta, så att säga. Och det här innebär att jag kan fila på små detaljer. Jag kan ta bort vissa ord ifall en mening haltar. Jag kan också byta ut ord, ett ord mot ett annat som har samma längd, om man säger så. Så att rytmen blir kvar i texten, men jag kan byta ut vilket ord som helst mot ett annat. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är liksom hur texten andas. Det är lite som att lyssna på musik, tycker jag.
Lyssnar du på musik när du skriver då?
Ja, nästan alltid. Och det här väldigt olika typer av musik. Allt från klassiskt till black metal, beroende på humöret. Och det kanske färgar sig också i texten. Det är möjligt. Jag kommer sen inte ihåg när jag spelar vad, men det här jag lyssnar alltid på musik när jag skriver ny text. Inte när jag bearbetar. Då måste texten få ljuda på sitt eget vis.
När jag läser Mamma November så är det för mig som en väv av små händelser och så här trådar som går in i varann. Och samtidigt är det som en uppgörelse med livet.
Mm. Ja, alltså alla böcker kan ju läsas på många olika sätt. Och det här är kanske ett sätt att se på saken. Jag tror ju att det jag försöker utforska i allt det jag skriver är nog faktiskt hur vi människor visar kärlek mot varann. Och det kan ju ske på väldigt många olika sätt. Det behöver inte vara väldigt invecklat med det här romantiska middagar, boy meets girl och så vidare. Det kan vara allt möjligt i vardagen. Det kan vara att du iakttar hur din partner äter en oliv till exempel. Det kan vara att du lär ett barn att cykla och märker att det här barnet älskar just det ni håller på med just då. Jag tror att väldigt mycket om kärleken handlar om att du är närvarande i nuet. Du är närvarande för någon annan och utan villkor. Du är helt enkelt där. Det kan vara riktig kärlek människor emellan på många olika sätt.
Och så tycker jag ett tydligt tema i den här boken är förgänglighet.
Ja, men allting är ju ganska förgängligt om man ser det på det viset. Att jag tycker att jag har än levt så pass länge att jag börjar inse det här. Men det positiva med att inse att allt är förgängligt är att jag tycker att åtminstone för min del hade inneburit att jag har blivit jättemycket bättre på att leva i nuet. Jag går inte och ältar sånt som har hänt, det är ju ingen vits. Och jag går inte heller och bygger upp en massa förväntningar på vad som ska hända. Utan jag kan njuta av att helt enkelt vara i nuet och göra helt enkelt små saker, vardagliga saker. Läsa en tidning, dricka en kopp kaffe, se på TV. någon riktigt dålig film. Det är skönt.
Jag vill att Peter ska läsa ett stycke ur nya boken, men läsglasögonen är hos hans mamma, hos mam. Så vi åker dit och med dem på näsan så ställer han och jag oss i den del av trädgården som händelsen i boken äger rum.
Nej, alltså det här, det är jättesvårt att läsa det. Jag måste ta det från början.
Okej.
Okay. Jag, det här är sånt som jag aldrig har läst.
Nej, 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 jag förstår.
Ja, mamma och syster gick kvar där uppe som två varelser i evigheten. Hur många gånger hade jag inte använt mig av dem? Låtit dem träda in i det jag skrivit. Låtit dem klä av sig in på bara skinnet. Sen flott dem och tagit ur dem. Lagt deras inälvor på tork under solen. Det hade inte funnits någonting extatiskt i detta. Och det lät sig göras utan ansträngning. Men efteråt var jag alltid utpumpad och kraftlös. Som om jag hade vänt mig om på sidan och slutit ögonen. Känt i hela kroppen hur andningen långsamt blev normal igen. Och när jag låg med ryggen till hade det tid att klä på sig igen. Hade tid att trockla och sy sina skinn hela. Jag trodde aldrig att ärren skulle synas. Men allt hade naturligtvis varit fiktion. Allt hade varit bilder av ögonblick som vi tyckte oss känna igen. Glimtvis, indirekt i skuggan. Men sen var det ren borta.
Mm.
Dugar det?
Ja, det duger.
Bra.
Och jag kom på en fråga till som jag vill ställa. Eftersom du har de här karaktärerna som liknar din familj väldigt mycket i dina texter. Hur mycket låter du dem få läsa i förväg?
Ingenting. De brukar inte se texten innan den är tryckt och klar.
Och vad säger de då?
Nå, de har blivit ganska vana. För jag har använt mig av den här tekniken rätt längre än. Och de förstår helt enkelt att det är så här jag jobbar. Och det är någonting som de inte har desto större problem med.